När kommer Guds rike? Vi vet inte varför de frågade det. Det finns ingenting i texten innan som på något vis visar att de hade diskuterat det här. Men vi vet ju vad fariseerna väntade på och vad folket väntade på. Att Messias skulle komma som den store räddaren och befria folket från romarna och upprätta Guds rike. Kanske var det därför de frågade. Kanske hade de också hört sägas att Jesus sa: gör bättring, Guds rike är nära. Jesus använde ganska ofta ordet Guds rike. Så första stycket i den här texten, det är egentligen en undervisning till fariseerna. Men vi får ta del av den också. Det är som att Jesus säger: ni har missuppfattat det hela. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med ögonen. Guds rike är ett annorlunda rike. Guds rike är inuti er. Och vi vet av bibeltexter och annat att den som har tagit emot Jesus har Guds rike inom sig. Tillhör, den personen tillhör Guds rike. Eller vi använder att vi är Guds barn. Det betyder att vi har himmelskt medborgarskap. Har ni tänkt på att vi allihopa som tror på Jesus har dubbla medborgarskap? Ja, man kanske till och med kan ha tredubbla, eftersom vi kan ha dubbla här på jorden. Men på jorden, är i världen, är det annorlunda. En del människor som vill ha ett nytt medborgarskap måste lämna det gamla. Men i många länder kan man ha kvar det gamla och ändå få ett nytt. Och det här är olika. Det regleras av ländernas lagar. Jag vet till exempel att familjen Thiessen, barnen där, de har dubbelt medborgarskap. De har i Sverige och i Kanada. Jag tror att Preston också har det. Men Miriam, hon har bara svensk medborgarskap än så länge. Men då har de också det tredje. De har himmels medborgarskap. Och det har vi också. Det stod i Filipperbrevet som Ragnar läste: vårt hemland är himlen. Jag vet inte vad ni tänker om de här texterna. Till exempel texten hon läste ur Amos, som är en ganska tuff beskrivning. Nu ska det sägas att den texten handlar om människor som faktiskt missbrukade sitt liv. Det handlar om en dom över de som beter sig orättfärdigt. De som förtrycker de små och svaga. De som utnyttjar dem och festar på deras bekostnad. Den texten handlar om det. Men jag tänker på det här. Är jag ensam om att ibland ha känt oro inför Jesu återkomst? Eller är det fler som har känt? Jag minns särskilt när jag var ung, och det är ju ganska länge sedan nu, men jag vet att man pratade om det här att få Guds förlåtelse. Och jag tänkte, tänk om Jesus kommer och jag inte har hunnit be om förlåtelse. Hur går det då? Sen har jag förstått att det handlar om så otroligt mycket mer. Att ta emot Jesus är ett barnaskap. Ett medlemskap, ett medborgarskap i det himmelska riket. Och det är en trygghet som vi får vila i. Jag läser bibelord i Johannes första kapitel. Åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, och så räknar han upp, inte av det, utan av Gud. Och i vers 16 säger han, av hans fullhet har vi alla fått del. Och det här himmelska medborgarskapet, det är ett av de här nyckelorden jag vill vi ska bära med oss. Att vi har medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Jesus. Men vi har redan nu Guds rike inom oss. Andra delen av texten här. Där handlar det mer om det här andra Gudsriket. Det som vi kan se med våra ögon. Och som människor i alla tider har funderat efter. När kommer det då? Och nu talar Jesus till sina lärjungar. Det står uttryckligt. Till lärjungarna sa han. Jag menar, vi som har levt några år, vi vet ju att det har varit många som har räknat ut och sagt att då och då kommer Guds rike. Det har funnits rörelser, sekter, profeter och annat som har velat tala om det här. Och det är väl för att vi har svårt med det här ovissheten. Titta bara hur det är med den här coronapandemin. Hur många som vill ha ett slutdatum? Hur länge ska det hålla på? Och ännu mycket större det här. När kommer Jesus? Kan vi få ett slutdatum? Men Jesus säger, ni kommer att längta efter det. Ni kommer ha svåra tider. Och då kommer ni att längta efter min tillkommelse. Efter människosonens rike. Och nu pratar han om det rike som ska komma. Det är Guds rike vi kan se. Det kommer svåra tider då ni längtar efter att jag ska komma tillbaka, säger Jesus. Och det här tror jag att vi kan ha svårt att förstå i Sverige idag. Vi får ju tacka Gud för att vi har det så bra. Och har det så bra som kristna. Men jag tror att den här längtan efter Jesu ankomst är svårare att känna. Jag fick ett bönebrev. Ulla Lövgren skickade till mig ett brev som hade kommit från Efes. Där de vill att vi ska be för människor som kristna i andra länder. Och där står det så här. Det kanske känns avlägset i vårt eget land. Men i andra länder är det en brutal verklighet. Där det kan vara förenat med livsfara att bekänna sig till Jesus Kristus. Många av dem som EFS verkar tillsammans med lever under ganska trängda omständigheter. Där de på olika sätt diskrimineras, trakasseras eller hotas just nu för att de är kristna. Och vi ska be för det sen. När jag såg det här att det ska komma, läste det här att det ska komma dagar då ni längtar efter människosonens rike. Då tänkte jag, då hade jag inte fått det här brevet. Då tänkte jag på ett annat exempel. Jag tänkte på slavarna i USA, i Amerika. Som fick slita, fick dö, fick längta efter. De skrev fantastiska sånger med längtan efter att Gud skulle komma och hämta dem. Den stora befrielsen. Och vi ska sjunga en sång, kort sång med Sara.
Den går bara så här. Hold on, Just a little while longer, hold on. Just a little while longer, hold on. Just a little while longer, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little.
Håll ut. Allt ska bli bra. Håll ut har vi lärt oss de här tiderna, eller hur? Det är ett vanligt ord nu. Men vi får säga det till varandra som kristna. Vi ska hålla ut. I sista delen av den här texten så ger Jesus exempel på just det här med Jesu oväntade ankomst. När människosonen kommer tillbaka, då ska det vara lika oväntat som när regnet föll över jorden eller Sodom förstördes. Jesus beskriver hur människorna levde sina vanliga liv och utifrån Noa och Lot. De åt och drack, de levde, födde barn, de dog. Allt det här var som vanligt, ändå till den dag då katastrofen kom. Jag tänkte på det, människorna som fanns runt Noa, de måste ju ändå ha sett vad han höll på med, eller hur? Han byggde ju en jättestor båt långt upp på land. Och man kan ju undra, var de nyfikna på honom? Frågar de, eller så tänkte de bara, han har fått knäpp. Det finns ju en liten sång om det här. Varför bygger du Noa en båt? Som en galning du bär dig åt. Bygga båt upp på land, långt från närmaste strand. Ingen enda av oss det förstår. Paulus säger att det kristna budskapet är en dårskap. Så vi lever också i en dårskap för världen. Men sen hände det här. Och det kom oväntat. Och så är det för, så var det för hans lärjungar, så har det varit för lärjungar genom alla tider. Även om man har längtat och väntat så har man inte vetat när. Och det är Jesus tydlig med. Om den dagen och den stunden vet ingen något. Det är Fadern i himlen. Inte ens änglarna vet något. Fast människor har sannoliken försökt under åren. Men Jesu lärjungar har sitt medborgarskap klart. Och deras, vårat hemland, är himlen. Men så tänkte jag på, om människorna runt Noa såg honom bygga en ark, vad ser människor hos oss? Vi går ju till våra kyrkor, det ser man. Men syns det på oss att vi har den här kristna dårskapen? Att vi också tillhör ett annat rike? Att vi har ett annat medborgarskap? och blir människor nyfikna på det vi tror på? Eller tycker de vi är knäppa? Speglar vi Kristus i vår vardag? Sara pratade om det här att vara världens ljus. Jesus säger ju om sig själv att han är världens ljus, men att vi också ska vara världens ljus. När man åker hem från stan på kvällen mot Frösön och ser ljusen framför sig, alla de där små ljuspunkterna, då brukar jag tänka på Jesu ord: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och det här är vår kallelse i den yttersta tiden, i alla tider. Och nu kommer jag med det andra huvudordet som jag vill ha för det här, som ni kan få ta med er. Vår uppgift är att leva vanliga, övernaturliga liv. Den här begreppet läste jag i Bibeln idag för någon månad sedan. Och jag tycker det är ett så starkt begrepp över att vara kristen. Vi lever vanliga liv, eller hur? Vi är pensionärer, vi går till jobb och vi gör saker som andra människor gör. Men vi lever också övernaturliga liv. Vi har en kommunikation med levande Gud. Vi har bönen. Vi har närheten till Gud. Vi får se under. Och även om vi inte ser mycket under, så vet vi att vi har någon att gå till. Vi får lägga fram varandra, andra saker. Och vi lever i Guds rike redan nu. I Bibeln står det på något ställe att vi lever i världen, men inte av den. Och för mig har det här begreppet att leva vanliga, övernaturliga liv blivit en så kärt begrepp. För det är precis så jag känner. Jag är ingen stor bedjare, inte alls särskilt from heller, men jag har med mig det här. När man håller på med något, man tänker på en människa och så tänker man, åh Gud, var med den människan. Jag tror det är många som mig som ber på det sättet i det här i vardagen. Och det här tror jag är vår kallelse. Att leva de här vanliga, övernaturliga liven. Jag tog fram och tänkte hitta något citat ur Efesierbrevet. Men det fanns så mycket där. Ett ska jag läsa från Efesierbrevet 1 och 3. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Jesus Kristus finns i himlen. Och vill du läsa mer om allt det fantastiska som det innebär, så läs Efesierbrevet. Jag brukar ibland tycka det är lite jobbigt, men idag kände jag, här i Efesierbrevet får vi tröst. Här talas det verkligen om vad vi äger. Och då vill jag säga till dig och till mig som har tagit emot Jesus: vila tryggt i barnaskapet hos Gud. Och håll ut i tro, i hoppet och i kärleken. Och kom ihåg, om du finns här som är osäker på om det här verkligt gäller, Jesus säger att den som kommer till honom ska sannerligen inte kasta ut. Amen.